Välkommen hit Jonas.
Välkommen hit Niklas.
Tack.
Och välkomna alla lyssnare.
Ja, de är ju en del.
Till lyssnarna, ja.
Ja, men precis. Många fler än vad du och jag är.
Just det, ja. Faktiskt. Så vi skickar ett extra stort välkommen.
Ja.
Na, till dem. Singulars eller plural?
Det är också bra att de inte allihopa sitter och lyssnar tillsammans.
Det är väldigt bra att vi är inte sådana som spelar in podd inför live-publik.
Ja.
Det hade blivit jobbigt faktiskt.
Faktiskt.
Ja.
Men vi gör ju andra saker. Vi har ju kört lite så här mini swimrun series.
Ja.
Eller vad kallar vi den? Swimrun mini series Borås.
Vi kallar den för Borås swimrun sprint series.
Så är det, ja.
Så är det.
Eller det är till jag som har kommit på det och kan inte ens komma ihåg det.
Eller som vi sa igår inför loppet, knatte swimrun.
Knattekuppen
i swimrun.
Ja.
Och då syftar det framförallt på två saker. Dels det begränsade deltagarantalet och att distanserna då är i sammanhanget korta.
Precis.
Och det är
väldigt sprintbetonat.
Ja, vi har kört två deltävlingar lite, så det har ju varit väldigt uppskattat, upplever vi.
Ja.
Både från vår egen sida, kul att få arrangera någonting, och också från deltagarnas sida som har någonting att få tagga upp till och få känna lite tävlingsnerv runt.
Ja, det är roligt. Framförallt från deltagarna tycker jag att folk ändå har tävlingsnerver när de ska komma och köra en sån liten träningstävling.
Ja.
Jag vet på första deltävlingen pratade med några från Jönköping som sa att de knappt hade kunnat jobba för att de har suttit och haft sån här eventnerver då, eller vad man ska kalla det.
Jag tycker att det här också på något sätt har lindrat den abstinens som jag har känt frånvaron av att arrangera de riktiga eventen.
Ja.
Som vad skulle genomförs förra helgen då. Vi har ju ändå gjort två stycken snitslingar och avsnitslingar tillsammans då, ja.
Precis, och det har varit
också så här miniformat, typ så här i lagom format, för när man gör det riktiga då är ju det helt utmattande.
Ja, då är det ju dagars jobb med att
snitsa banan. Dagars jobb, ja. Jävla mastodont deodoranter som jobbar extremt hårt där, för att, men här är det mer så här någon timme, väldigt trivsamt så här.
Men det är ändå väldigt härligt att ha det. Det är väldigt positiv känsla att få göra det.
Ja. Faktiskt då. Ja. Så att det har ju varit våran, det har faktiskt varit en positiv effekt av den här pågående pandemin. Annars hade vi nog nöjt oss med att ha de här små träningstävlingarna eller de här träningsdagarna bara på Kippesjön. Mm. Som ju var jättebra från början, men som man jämfört med det här så är det ju, känns ju det jättetrist att köra så här spontant bara lite grann över sjön och så springa 400 meter och så gör man så många varv man vill. Det blir väldigt så diffust egentligen. Jättebra för de som kommer första gången. Det blir mer en så här introduktion till swimrun. Men det här känner jag ju att det här är ju någonting vi ska fortsätta med också nästa år.
Detta är ju en jättefin bana som är en riktig swimrunbana, även om den, vad är den, 4 kilometer ungefär, ett varv.
Ja, fyra. Setupen är väl att ett varv är, tror jag nu, utan att jag har inte provkört den en gång till, men jag tror att det blir 3,8 km löpning på ett varv och att man kommer upp i ungefär 350 meter simning på ett varv, ja. På fyra simningar, och så gör man då hela banan två varv.
Just det.
Så det blir ju någonstans 7,7 km löpning, ungefär 700 meter simning, åtta simningar. Så det är ganska kort. Där hanterbara simningar också.
Ja, jag hörde mycket positiva reaktioner igår på det, ja, på området efteråt, att det var en bra variation och det var lagom mycket simning i förhållande till löpning, och det var inga för långa löpningar och inga för långa simningar, utan
lite
omväxlat, väldigt bra omväxling.
Ja, precis.
Och omväxlande underlag på löpningen också.
Precis, och väldigt överraskande eftersom det är jag som arrangerar och jag har för avsikt att själv delta på en del av dem, så är det ovanligt mycket, oväntat mycket trail faktiskt, och lite stökigt på sina ställen.
Ja, faktiskt.
Jag vill ju annars ha en swimrun som är så här enkel igång, enkel uppgång och så asfaltsväg.
Precis.
Det hade varit perfekt för mig.
Vi skojade faktiskt om det igår när du inte var med. Rufus var ju där och så snubblade han. Och så sa Jelen att det har han efter Jonas.
Ja.
Ja, så skojade vi om det. Att det ska helst vara asfalterat överallt.
Ja, eller liknande. Eller så barfota löpning på strand hade också varit bra. Så ja. den absolut typ triathlon, swimrun, aquathlon 101. Alltså typ så här the godfather till allt som är det här i multisport med simning och löpning. Det är ju mer så här löpning och simning på stränderna i San Diego.
Svårt att hitta i Boråsområdet.
Ja, lite svårt att hitta kanske. Men det är ju lite så utifrån den, en av tävlingarna som var förlaga, hette ju Tugs Tavern.
Just
Tugs
det.
Tavern Swimrun eller Run and Swim eller något sånt här. Arrangerades av den legendariska barägaren Tom Warren, som också sedermera vann 1979 års Ironman faktiskt. Mm-hmm. Men han var ju lite anfaren till det som är modern triathlon och det som sen har splittrats upp i, eller som sen har förgrenat sig till swimrun och sådär va. Där hade ju varit, där är ju en plats för mig liksom. Och vi var ju där faktiskt för några år sedan,
ja,
och sprang och simmade precis på de stränderna, och det är ju det jag kallar för Tinly-träning.
Just det.
Det är efter då Tom Warrens kompis då, Scott Tinly, som också vann Ironman och var en av de legendariska Big Four. Faktum är att vi har inte pratat om det i podden, men jag ska ju bli pappa igen.
Ja,
vi ska ju ha ett till barn här. Ja, tack Niklas.
Ja.
Du har ju vetat om det ett tag,
ja,
visserligen då. Men, ja. Och nu vet resten av världen också, eftersom vi höll på det ända till mors dag då. Elen höll på i 3 veckor och försöka få fram den perfekta bilden. Och sen blev det så här, vi tar bara en bild här nu, vi är i Grundsund. Du vet så här,
ja,
olika positioner där Rufus ska peka på magen och klappa på magen. Och du vet så här, men det är aldrig någon, så ta en bild nu bara. Ja, jag är tjock, jag har bikini på mig nu, det är uppenbart att jag är gravid.
Ja, men det var väldigt roligt. Vi har flera kompisar i bekantskapskretsen som är i samma situation, som också passade på då på mors dag att
offentliggöra.
Ja, med barn som försökte peka på magar i olika vinklar och sånt. Så att,
små barn är lite grann som djur, det är otroligt svårt att få dem att göra precis som man säger när man säger det.
Ja.
Typ, sitt still nu Molly. Nej, titta hit.
Ja, just vid fotografering är det helt omöjligt.
Ja, och fatta de här julkorten vi har tagit det sista nu med. Vi hade 2 hundar och ett barn.
Mm.
Och att alla ska försöka åtminstone vara still. Det är ju någon grundregel när man fotar. Stillhet och lugn. Och gärna också titta åt samma håll. Och gärna titta på kameran och gärna se rimligt avslappnad ut då.
Det har varit svårt. Jag har ju tagit några julkort åt er. Och dig och Elin, det är lätt få er att titta åt rätt håll.
Mm.
Hundarna har ju alltid funkat för att man kan göra något ljud åt dem.
Ja.
Men nu var det hundarna och Rufus som behöver olika sorters ljud för att titta på mig. Det var väldigt svårt. Jag har ju bara en mun.
Och nu är det så här Niklas, jag säger så här, inget ont om tjejer. Alltså nej, inget ont om tjejer. Du har ju en dotter.
Ja.
Alltså det är ju underbart på alla sätt. Men jag kan ju inte annat än att erkänna att vi hoppas ju på en son.
Det är så. Ja.
Inte minst av den anledningen att vi har inte ett enda tjejnamn.
Är det så?
Nej, vi har inte ett enda tjejnamn som är rimligt. Vi har däremot ganska många killnamn som vi så att säga diskuterar just nu då.
Alltså det har varit mycket bekvämare då att få en kille.
Det hade varit enklare på flera sätt. Sen har vi ju väldigt mycket killkläder.
Just det.
Och sen finns det väl en del andra saker också som jag känner. Det är så roligt med Rufus eftersom man kan då, jag älskar ju hans, han är ju sjuk, han är ju väldigt grabbig.
Mm.
Och det är inte för att vi uppfostrat honom grabbigt, utan det är ju antagligen biologin då.
Ja.
Eller så. Ja, vilket det finns säkert några, vad kallar man det? Några som driver en könsmaktsordningsagenda som skulle tycka...
Motsäga sig den.
Ja, han uppträder som en pojke för att ni uppfostrat honom som en pojke.
Ja.
Nej, det har vi inte gjort, för han har fått välja alla möjliga grejer här. Men han är uppenbart fixerad vid traktorer och lastbilar och brandbilar och sådär. Och han har ju ett väldigt sådär typiskt, som jag då associerar med pojkighet, väldigt så fysiskt pojkaktigt beteende.
Ja.
Och det är ju så kul som pappa... att det vill jag ju gärna förstärka, och det blir ju så att man berömmer honom för det. Jag berömmer honom för det när han klättrar och springer och han kan visa hur starkt det är du för så spänner han sig och han blir högröd i ansiktet. Och jag vet liksom inte riktigt att om det hade varit lika charmigt om det hade varit en tjej. Jag vet inte om jag hade uppmuntrat det lika mycket.
Nej.
Och jag vet inte heller vad motsvarigheten till det flickiga hade varit då som jag ska uppmuntra, och om jag då hade varit lika intresserad av det. Åh, vad duktig du är som leker med din docka, vad kul, eller vad roligt det att du är så duktig med docka. Alltså förstår du, nu drar jag ju en schablon här.
Jag fattar.
Men för mig, jag känner inte
att... Jag tror att mycket av de sakerna man gillar när de är så små som de är nu, ditt och mitt barn.
Men i samma...
Alltså, du tycker att det är lika roligt när Rufus gör en rolig dans som jag tycker när Lille gör en rolig dans.
Jo,
jag kan inte heller komma på något som är så här typiskt tjejigt som jag uppmuntrar heller. Men hon gör inte så mycket tjejiga grejer kanske. Jag vet inte.
Nej, precis. Och det är för att Rufus är kille så associerar ju hans beteende med att han är... Precis, så du har ju naturligtvis rätt i det. Men sen är det ändå, när det liksom någonstans blir mer av en riktig person då, om några år kanske. Så, jag vet bara inte vad jag skulle göra. Jag vet inte vad jag skulle göra med en tjej. Annat än att älska henne, precis som med Rufus då.
Mm.
Så sätt. Men då landar vi ändå tillbaka i det här med namnet och kläderna.
Precis.
Ja. Det är namnet och kläderna är det lite grann. Och jag tänkte så här idag när jag satt, vi har pratat massa olika namn, jag ska inte outa det här nu, men så kommer jag på, han kan heta Tinly. Det har varit Tinly
i förnamn.
Tinly Colting. Tinly Colting, så coolt. Jag har inte sagt detta till namn, men jag ska lansera den igen när jag kommer hem direkt. Tinly Colting. Ja. Ja, vi har haft en massa andra namn som vi har så här vacklat mellan. Vi kan väl säga, jag har ju tyckt att Tristan var väldigt fint tidigare, men då har det blivit lite mycket av ett kändisnamn. Jag tyckte Lancelot var väldigt snyggt tidigare. Det går ju helt bort nu.
Ja.
Det är ju så här,
ja,
det Nej, det kan vi inte ha, det kan han inte heta. Men sen tyckte jag att ett gammalt svenskt namn som är superhärligt är Primus.
Primus?
Primus är inte speciellt vanligt idag. Men Primus är ju faktiskt huvudpersonen i en känd svensk roman skriven av P.C. Jersild som heter Babels hus. Babels hus utspelar sig i den svenska sjukvården.
Ja.
Och det är ju en väldigt känd 80-talsroman då. P.C. Jersild är väl mest känd för att ha skrivit Barnens ö.
Just det.
Ja, men
det är fall... också ett sånt här spritkök.
Primus, ja precis, det kan man ju, ja, man hittar ju avarter, man hittar ju konstiga associationer, typ så, nej men det kan ju inte heta, för det hette ju den rollkaraktären, den tv-serien som gick för 109 år sedan,
ja.
Och sådär, och så vidare, och så vidare, nej men det hette ju basisten i Uriah Heep, det kan han ju inte heta.
Ja, eller, det hette den tröga jäveln i min klass nu,
ja,
i sexan.
Precis, eller nu, det hette ju han, det hette ju hon som var gruppen på Black Sabbath, det går ju inte. Nej, men alltså man hittar ju olika associationer till alla möjliga namn, men då, jag tycker ändå, trots att det är ett spritkök då, så tycker jag ändå att Primus är ett coolt namn. Sen är faktiskt häftigt. Primus namnet på en amerikansk rockgrupp också.
Ja.
Ja, som har gjort
är bra eller?
Ja, de har gjort en sensationell musikvideo till en speciell låt faktiskt.
Ja, men det ska bli väldigt spännande att se. Ni vet alltså ännu inte om det blir en kille eller tjej.
Vi vet om mindre än 2 veckor så vet vi vad det är. Man kan ju inte säga till 100%, men man kan ju ändå ge ganska kraftfulla indikationer. I Rufus fall var det ju väldigt tydligt att det var Rufus som var där. Man bara, det är en snopp.
Ja.
Tveklöst en snopp.
Ja, men det blir spännande att se då. Och sen blir det ännu mer spännande att se vad namnet blir.
Men då satte jag bilen då, så tänkte jag på olika namn. Och så helt plötsligt så hamnade jag på triathlon-ikoner. Och så tänkte jag bara att, nej men han kan heta Tinley.
Ja.
Han kan heta Tinley Colting.
Tinley Colting helt enkelt.
Jag tänkte att Lance är inte klockrent. Det blir också fel på svenska. Lance, så.
Ja.
Ja, Elin hade försökte lansera Mason, men det blir ju helt fel. Mason, det är ju någon jävla dagisfröken som kommer att säga Mason. Kan Mason, han är för fan inte Mason, han är inte Mason i så fall.
Ja.
Ja. Så att det är, man får ju ändå tänka på den här risken för illiterata personer i barnets uppväxtomgivning. Kan ju skapa trauman och är hos
precis,
barnet.
Precis.
Man kan inte ha namn som ger utrymme för mycket tolkningsföreträde.
Men man vill ha ett,
men å andra sidan vill man inte döpa. Man vill inte heller behöva döpa honom till Anders eller Per eller Mats liksom.
Eller Göran.
Ja, men Göran kan ju också bli Göran eller Göran.
Göran.
Ja, men det blir jättekonstigt.
Ja.
Jag lanserar ju Tyler som ett tänkbart, men det blir också helt fel.
Tyler.
Y. Ja. Tyler, men det kan också bli fel. Och då tänkte jag att han kan ju heta Tyler med A-J-L då.
Ja, Tyler. Ty.
Ja. Hur man än vänder och vrider så sitter man i händerna på de som är illiterata, som har makten.
Ja,
ja men jag hade streck i svenska så jag fick börja jobba med barn. Ja, men han heter fortfarande Mason.
Eller hur? Ja, ja.
Så att vi får se lite vad det landar i här då. Men som sagt, vi är rätt så in mycket inne på att det får nog bli en kille alltså, för att annars det blir svårt liksom.
Det löser sig nog. Vad det blir, jag tror det.
Men du vet när det
blir, håller tummarna,
vi visste ändå
att det blir en kille.
Rufo, det var så här, vi var avhandlade på 10 minuter. Morris, nej kan jag inte äta, fattar du väl. Det är ett hundnamn för det första och sen bara, men Rufo. Rufus är kanon.
Ja.
Det är ju Rufus. Det kan ju inte varit bättre. Han är Rufus.
Ja.
Det såg vi på honom direkt. Det är så. Det är som att det sitter en stämpel under foten på honom. Men det är Rufus-barnet. Perfekt. Men nu tappar vi tråden lite grann vad vi skulle säga.
Jag vet inte ens vi hamnar här, men vi pratade ju om vårt event.
Ja. Och då ska vi säga så här att den här, och för den då som är statistikansvarig, eller på att säga, men paragrafryttare eller sån här armchair quarterback, så vill jag ju bara meddela att vi har verkligen hållit oss under 50 deltagare också.
Jaja.
Ja. Det sitter ju alltid någon jävel till bästvisare där ute som ska anmärka och hitta fel på vad folk gör och som tycker att det viktigaste är här att man förhåller sig till små folksamlingar, och det har vi verkligen förhållit oss till. Vi har strikt följt det här reglementet eller de rekommendationer som finns. Eller det är nog inte bara rekommendationer, det är nog regler faktiskt.
Mm.
Men nu är det ju samtidigt så att det höjs ju också ganska många röster till att de här regelverken som nu då tillfälligt anammas också är exceptionellt godtyckliga faktiskt.
Ja, eller de slår ju lite snett kanske, skulle man kunna säga, för att... den sortens utomhusevent som vi gör då, där vi samlar mycket folk som ska idrotta ihop,
Och som snabbt sprider ut sig.
Ja, hamnar ju under samma flagga som en fotbollsmatch till exempel. Det sitter 50 000 pers som packade silla på en läktare. Vilket visade sig då tidigt i Italien att det var inte bra.
Nej. Och ja,
så må det ju vara då. Men sen finns det ju då butiker som räknas som nödvändiga. Och där ingår ju till exempel Ullared. Där det kan samlas 5000 personer under tak, inomhus, det är ju, i trånga gångar.
Ja, men, eller Ikea. Ja. Det är ju inte så jättemycket social distansering. Ja, hade vi fått
eller Ica.
Nej, men det är ju ingen social distansering i Ullared. Det kan man, alltså det kan man ju hoppa upp och fethaja.
Nej, det är ju inte det på Ica ens. Liksom.
Nej, precis.
Och jag fattar ju att folk måste få gå och köpa mat och sånt. Men jag tycker att också att... Och det höjs jättemycket röster för det och lobbas för det inom den här världen av lopparrangörer. Ja. Att... det borde inte vara något problem att arrangera större idrottsevenemang ute, för att det är ganska lätt att coronasäkra dem. Man kan ju till exempel se till att allting sker utomhus.
Ja.
Man kan hålla avstånd, man kan se till att folk kan sprita händerna och man kan dela upp i mindre grupper. En del som kör löptävlingar skulle vilja då liksom, har ju nu försökt få till då att de kan få starta 50-50.
Precis.
Men det får man då inte.
Nej, utan men det problemet är ju att det är inte konsekvent. Jag menar, jag hade ju fortfarande inte delat, jag hade ju fortfarande inte velat arrangera ett stort event så länge innan man säger så här: okej, nu är kusten klar, eller nu släpper vi in, nu får man göra som man vill, nu är det normaliserat igen.
Ja.
Jag hade inte velat, det är för mycket besvär så här, nu får ni stå där och nu får ni stå där och ni får komma en kvart senare och nu ska ni 50 stå. Alltså det blir för jävla logistiskt.
För ett stort event så blir det jättesvårt.
För samtidigt som när man skiter fullständigt i det på Ullared, det står ju 50 kärringar i kö på en liten yta, var och en med 8 kilo kattsand liksom där nere, där nere nu. Och naturligtvis va? Och sen så är det ju, så står det ju 80 pers i en annan kö som har 17 kilo lösgodis där. Och på hela ytan där är det bara vimlar av människor, garanterat.
Mm.
Och jag missunnar inte dem på något sätt att gå och handla, men, och missunnar inte heller de affärerna att ha öppet. Men samtidigt blir det ju väldigt inkonsekvent. Precis. Det slår ju väldigt olika. Så här att, och det blir ju väldigt, det blir väldigt konstigt helt enkelt. Och då får man ju säga så här, okej, allting är öppet, man får ta det på eget ansvar. Har man många äldre människor man träffar, då kanske det inte är någon bra idé att röra sig i större folksamlingar. Exempelvis, jag vet inte hur man resonerar kring det här. Men jag menar,
ska man köra ett idrottsevent av den sorten som vi arrangerar, så kommer man ju inte heller dit om man är det minsta sjuk. Det är i självuppfyllande just den regeln kring den sortens event.
Såklart.
För de allra flesta i alla fall.
Men... Nu har vi situationen som vi har, och det som är spännande i sammanhanget, eller det som är aktuellt i sammanhanget, det är ju att Ironman i Kalmar ställde in för några dagar sedan.
Ja.
De slängde in handduken mycket tidigare än vad man hade förväntat sig, för de Ironman har ju då, exempelvis Ironmans event i Jönköping som skulle arrangeras 4-5 juli. De väntade ju verkligen in de här 50 dagarna som de hade, som de har internt då på, inom Ironmans organisation, för att då meddela att nej, vi kommer inte kunna arrangera. De väntade ut den tiden hela vägen in.
Okej.
Men för Ironman i Kalmar nu så meddelade de det mycket, mycket tidigare då.
Ja.
Och med hänsyn antagligen till alla som jobbar med eventet och med hänsyn till alla de som har planerat för att åka dit, att inte hålla dem liksom...
ovetandes.
Nej, men precis, utan att kunna hålla dem, att inte hålla dem på halster då. Och det innebär ju att vi kommer inte ha någon Ironman-distans i Sverige i år. Alla de som har tränat för Ironman i Kalmar har inte en måltävling. Och om det nu blir så, och i min värld så är det högst troligt att det kommer bli så, att man kommer säga att från och med i höst, och höst får ju definieras då på något sätt då, från och med 1 augusti, eller från och med 15 augusti, eller från och med 1 september, så kommer vi nu att normalisera världen. Vi kommer att tillåta publik på fotbollsmatcher, vi kommer tillåta konserter, vi kommer tillåta stora bröllop, begravningar, fester, konferenser, företagssamlingar och... naturligtvis då event. Vi kommer helt enkelt släppa på den här gränsen 50 personer. Man får samlas hur många som helst.
Mm.
Det kommer man ju, man kommer ju komma dit tror jag ganska snart nu. Med tanke på att det börjar ju redan krackelera både här och där, och reserestriktioner hävs och
någonstans... I många andra länder så har de ju börjat komma dit här. Det pratas ju om en del festivaler med många tusen medlemmar deltagare som antagligen kommer få genomföras.
Och jag är ju väldigt glad att vi tidigt tog ett beslut att vi skulle flytta vårt event, inte ställa in det utan flytta det, och flytta det så långt fram som vi då rent meteorologiskt kunde försvara, alltså det vi fortfarande har, ja,
vilket innebär 20 september.
Ja, men
19 september kanske, ja, men den helgen.
Förhoppningar kring hyfsat väder och framförallt varmt i vattnet för triathlon och swimrun. Så då har vi 19 och 20 september fortfarande, och det känns i högsta grad aktuellt just nu. Och vad vi kommer göra då, det har vi sagt tidigare, just nu då i avsaknad på en Ironman-distans i Sverige, och som en ändå sån här, vad ska man säga, en klen tröst kanske för många, men ändå, så kommer vi att arrangera en Ironman-distans under vårt event.
Mm.
Så vi kommer ha den, vi kommer ha våra två triathlon-distanser, det är halva Ironman och vi har sprint. Men vi kommer också bygga en hel Ironman på vår halva Ironman-bana då, såklart.
Precis.
Och den anmälan kommer vi att öppna och offentliggöra så fort restriktionerna hävs. Och det måste, för att vi ska kunna arrangera vårt event i god stil, så behöver de här restriktionerna ha flaggats för att de ska hävas då senast 1 augusti. Så att vi har då 7-ish veckor på oss. Liksom. Det är en stor apparat att dra igång och jobba med.
Verkligen.
Men vi hoppas att det skulle kunna vara ändå så här. Ja, men,
vi hoppas och tror att det kommer ske.
Jag känner mig faktiskt ganska säker på nu att någonstans i höst så vill man att världen och livet i Sverige ska återgå till någon form av normalitet. Därför att konsekvenserna blir för stora, helt enkelt. Konsekvenserna blir för stora för alldeles för många näringsidkare.
Mm.
Och det gör också att människor, får man känslan av att det här kommer pågå över en oöverstigligt lång period, så kommer människor att tappa hoppet kring saker.
Precis.
Och någonstans måste hjulen börja snurra igen. Och förhoppningsvis har också den här smittspridningen eller risken för ett oförsvarligt antal döda klingat av. Vad vet jag? Jag vet inte hur man resonerar. Det är ju inte vårt beslut att ta. Vi kan bara vara reaktiva till det.
Precis.
Men det är känslan som vi har i alla fall.
Ja. Och det är så vi kommer att hantera det.
När det gäller våran miniserie Swimrun, så kommer vi att köra den varje vecka. Och för nästa vecka är det återigen torsdag. Det är start klockan 18, samling klockan 17.30. Och man måste då föranmäla sig via Borås Swimruns Instagram exempelvis. Där finns det en anmälningslänk till ett Google Doc som man då signar upp på.
Precis, och det är 50 platser.
50 platser. 50 startande.
Härligt.
Så. Och Niklas, vi har ju faktiskt ett ytterligare litet event som du håller i.
Precis.
Nästa helg.
13 juni. Ja, det är precis över en vecka dit, eftersom det är fredag idag.
Mm.
Ja, det är jag och Sara som vi ska testa ett litet koncept som vi har funderat på ett tag, där som passade sig väldigt bra att testa nu också då, på grund av hur tiderna ser ut.
Mm.
Och det är ett ultralöpningsevent som vi kallar för 7-7 Ultra. Och det bygger lite på, om man känner till det här Backyard Ultra-konceptet, där man springer ett varv per timme så länge man orkar. Det är bara en person kvar.
Ja.
Fast betydligt mer lättillgängligt då, eftersom vi kör 7 varv för alla.
Mm.
Sen är eventet över.
Kör man 7 varv i sträck eller 7 varv med start?
7 varv med start varje timme, och varvet är 7 kilometer. Det är lite längre än vad det är i Backyard Ultra sammanhang. Men ändå, så att man kan springa ganska långsamt, och man behöver då vara i mål på innevarande varv innan nästa startar för att få fortsätta, såklart. Och sen har vi ett poängsystem där man samlar poäng på varje varv, och alla som springer får poäng i en fallande skala. Och det är ett ökande antal poäng på placering per varv, ju längre in i tävlingen man kommer.
Coolt, så att det lönar sig att typ placera sig bättre mot slutet.
Ja,
ja.
Och den med högst poäng när tävlingen är över är segraren.
Vad häftigt.
Ja, man kommer också få en total tid och sitt tempo och såna här saker. Men det är liksom poängsiffran som avgör. Och det kommer bli ganska svårt förutsägbart vem som vinner. Och vi vill testa det. Det är lite statistikexperter och datatekniker och andra som har tagit fram det här systemet. Så att jag kan inte förklara det riktigt.
Avancerat, Niklas.
Men vi vill testa det, och vi vill göra det på det här sättet, för att vår tanke sen är att om det här är populärt och folk gillar att springa ultra på det här sättet, så kanske vi gör en liten serie sådana tävlingar nästa år, där man kan samla poäng under flera tävlingar och att man har en segrare efter säsongen. Antingen någon som har sprungit ett par tävlingar väldigt fort, eller någon som har varit med på alla, eller liknande. Men det är också en ganska lättillgänglig ultra. Det är mycket som är inställt nu med maratontävlingar och annat. Ja. Och har man tränat till en maraton så klarar man definitivt av det. Och är det någon annan ultratävling man har varit anmäld till som är inställt så passar det också bra att komma hit då.
Just det.
Men vi har ju samma förhållningsregler, vi har 49 platser.
Ja.
Ingen publik. Det är helt coronasäkrat liksom. Ja. Enligt rådande riktlinjer och det finns platser kvar att anmäla sig. Vi har ungefär en tredjedel anmälda i dagsläget. Och vi vill ju helst att folk här från västkusten anmäler sig på grund av de här reserestriktionerna som gäller fram till den 15 juni.
Så är det. Ja. Ja, de har ju hävts nu, men de gäller fram till den 15 juni.
Ja. Ja, så ja. Göteborg, Jönköping, Borås är ju lämpliga ställen att komma ifrån. Eller allting i, runt omkring här. Alingsås, Fredrikshund har anmält sig.
Härligt.
Ja. Ja.
Och det är en trevlig bana. Lässprunget.
Det är samma bana som på Borås triathlon. Den är platt. Det är omvänt varv då dock. Men alla som har varit med på Borås triathlon vet hur banan ser ut. Och vi tillhandahåller all service. All energi kommer finnas i vantområdet att plocka på sig på varje varv. Företrädesvis från Umara. Och man kommer kunna ha sin väska i ett tält med ett bemannat tält som man kan plocka in och ut den hur många gånger man vill. Så att man behöver inte ha någon egen support eller egen energi med sig, utan allting finns servicemässigt.
Vad gör man under den? Vad gör man från att man är klar med ett varv till att man börjar nästa då?
Jag tror att de allra flesta
gör armhävningar.
Jag kanske kan fixa några sådana här skier och ställa ut om de vill träna armarna. Nej, men jag tror att ganska många kanske inte planerar att inte ha så mycket tid där. Man inte vill tävla på den snabbaste tiden, men annars så finns det...
Håller man typ 6 minuters fart och då blir det ju 42 minuter.
Ja, då har man ju ändå 18 minuter att slå ihjäl.
Ja.
Men vi har ju, det kommer finnas en DJ som underhåller lite, vi har en speaker och det kommer finnas gott om utrymme att hålla avstånd till varandra och sittplatser att vila på och... Ja, det är det som finns i området.
Det är ju suveränt, Niklas.
Så det kommer bli... Superstämning är jag helt säker på och det kommer bli roligt att testa det här.
Det är en löpfolkfest enligt ett nytt koncept här då.
Ja. Mm. Och vi har ganska mycket utlottningspriser också från bland annat Hucka och Vildo som är ett Boråsföretag och från Umara.
Coolt.
I dagsläget. Ja.
Roligt.
Så att, det finns en hemsida som heter 77ultra.se. Där man hittar all information och kan anmäla sig. Och ja, det vore kul om ni kom lite boråsare. Gärna tjejer.
Tror jag det.
Ja. Så, då var jag klar med det.
Grymt.
Härligt.
Då tycker jag att vi går rakt in på veckans partners.
Till att börja med idag har vi ju med oss Selexir Endurance.
Selexir Endurance är en så kallad performance formula.
Endurance heter det kanske.
Ja, Selexir Endurance.
Ja.
Vad sa du?
Endurance.
Ja, men det är ändå...
Det är ändå, samma härade.
Det är ändå ett rimligt uttal, Niklas.
Ja.
Men ordet endurance är ju centralt i sammanhanget för den här produkten.
Ja.
Den här performance formulan. Därför att den främjar ju, så att säga, kroppens förmåga att hantera tuffa konditionsutmaningar. Då pratar vi... På nivån av antingen väldigt långa pass eller väldigt hårda pass, alltså som är kanske mer av karaktären utmanande både mentalt och fysiskt, alltså intervallpass, eller naturligtvis tävlingar. Nu är ju inte tävlingar så aktuellt än,
nej.
Men det här är ju en produkt som är fantastisk att testa och träna med för att sen kunna använda när tävlingarna väl kör igång då. Och det är en produkt som är helt och hållet svensk. Den är framtagen i samarbete med Mikael Mattsson som ju då är doktor i fysiologi. Jobbar bland annat på Stanford University och på Karolinska institutet.
Precis. Han lyssnar gärna på avsnittet som du gjorde med honom.
Ja, precis.
Av den här podden.
Ja, precis. Jag tror att jag vid något tillfälle felaktigt tillskrev honom professorstiteln, men han är inte professor.
Du kanske skådar det in i framtiden.
Det är möjligt. Jag tror professor faktiskt är mer än anställningsform, mer än en akademisk titel faktiskt.
Så kanske det
är. Ja, jag är inte riktigt säker.
oavsett så har han varit med och tagit fram den här fantastiska produkten.
Oavsett vad han är, så är han kompetent på området.
Precis.
Och vad de har gjort då, det är att de har verkligen liksom nagelfarit så att säga vilken typ av tillskott som faktiskt funkar, vilken typ av ingredienser som faktiskt har en bevisad eller i alla fall en anekdotisk koppling till prestation. Och då har man delat in så att säga de här karaktärsgrupperna av ingredienser i fyra huvudgrupper. Då är det då bland annat då, ja, man delat in det då i hjärta och aerob metabolism, och där hittar vi bland annat då rosenrot och aminosyran taurin. Man har lyft kategorin arbetsekonomi, och där hittar man bland annat då rödbetsextrakt och acetyl-L-karnitin. Man har en kategori som heter mental styrka, och den är absolut inte att förglömma. Det är en av de viktigaste så att säga aspekterna av att hantera ett tufft intervallpass eller en lång distansträning. Det är ofta som man faktiskt blir trött fortast i huvudet. Alltså man har svårt att hålla koncentrationen uppe.
Mm.
Och där är ju exempelvis guarana och grönt teextrakt, ginsengblad och grenade aminosyror viktiga komponenter och ingredienser i då. Och i flera av de här, både guaranaextraktet och grönt teextraktet, finns ju ganska avsevärda mängder koffein då.
Just det.
Och sen har man då elektrolyter som ju då är en, ja, så att säga en central ingrediens för att hålla hela organismen i balans då när man jobbar hårt och svettas och sådär. Och då är det ju både magnesium och natrium och kalium då.
Det är en one-stop-shop helt enkelt.
Det är faktiskt, och jag har en inneboende skepsis mot den här typen av produkter rent generellt. För det här är ju inte en sportdryck. På det sättet. Det här är ju någonting man kan blanda i sin befintliga sportdryck eller egentligen bara blanda med vatten. Men det här är ju också så här, den här försöker ju inte skärma på ett sånt här försåtligt sätt genom att smaka gott eller att vara väldigt söt. Eller så
den
här.
Gullar inte med smaklökarna.
Nej, den gullar inte med dig.
Nej.
Nej, Celex Seed Endurance gullar inte. Den stryker inte med en lås på det sättet. Den är lite kärv i smaken. Men blanda, jag tycker inte det är något problem. Det är absolut inga problem att dricka den så.
Nej.
Det är liksom inte en sån här, det är liksom inte som att knäcka en läsk som man dricker, som framförallt smakar gott då. Som man kanske kan övertala sig av positiva egenskaper. Men så här, den här är lite kärvare. Den gullar inte, stryker inte med hår. Sådär.
Nej, men det är bra.
Ja, nej, och det är ju, det tycker jag, det hedrar produkten.
Mm.
För man hade säkert kunnat ta bort en del av de här ingredienserna och istället lagt till någonting som bara gör att den är godare, typ en massa socker kanske, eller någon smaksättare eller någonting.
Mm.
Men det gör man inte. Så det här är en performance-formula. Det här är liksom en produkt som bara jobbar med prestation eller förmåga, höjer förmågan. Så att jag har testat den. Jag har ju använt den ganska flitigt under senaste året faktiskt. Jag har kört ett antal riktigt, riktigt tuffa intervallpass, framförallt då stavgångsintervaller som har varit rejält sådär utmanade.
Ja.
Och jag har känt en definitiv effekt. Och också då på långa cykelpass. Det jag egentligen har som standard att inte äta och dricka onödigt mycket socker och så. Jag börjar ju gärna i fastande läge och dricker kaffe och så här. Och sen kan man ju alltid vilja stanna av rent sociala skäl eller livsnjuta skäl och äta en bulle eller så.
Mm.
Vilket ju naturligtvis händer. Men den här produkten funkar suveränt faktiskt. Och nu är det så att nu kör Celex Seed Endurance en liten extra drive kring möjligheten att få pröva den här produkten.
Okay.
Ja, att kunna pröva den på träning. Och nu erbjuder man hela 20% rabatt.
Det är helt otroligt.
Om man får köpa två stycken, de här 20% gäller för max då två köp. Det är ju 12 portionsförpackningar Endurance.
Just det.
I en låda. Så att man har möjlighet att köpa två stycken på den här koden då. Då är det den här koden Colting, Colting, som ger 20% rabatt på max två köp av 12 portionsförpackningar då.
Missa inte det nu.
Så att det är en rejäl rabatt faktiskt. Och jag kan varmt rekommendera den här produkten. Det är verkligen en no bullshit produkt faktiskt.
Härligt.
Ja.
Tusen tack Celexir.
Man går in då på celexir.se och beställer eller läser mer om den här enastående produkten.
Då går vi vidare till Superfruit som är vår nästa partner den här veckan.
Superfruit är vad namnet beskriver.
Superfrukter.
Ja, och inte bara superfrukter, utan de har mängder med fräscha produkter. Det är det stora nyttiga skafferiet faktiskt.
Ja, vad härligt.
Ja, jag gjorde ju en efterrätt i familjen igår på, ja. På ja, merparten superfruktprodukter då. Det är en sån här härlig äppel- och päronkompott.
Mm-hmm.
Äpplena och päronen är ju inte från superfrukt då.
Nej, de säljer inte färsk frukt på det sättet.
Nej, de är faktiskt köpt på Ica.
Ja.
Ja. Men... då, och inte heller smör säljer de så. De säljer ju kokossmör, men jag hade vanligt smör. Fräser upp vanligt smör och så häller jag i då solrosfrön och pumpakärnor samt chiafrön.
Mm.
Allt från superfruit. Klickar i en rejäl sked med manuka honung.
Oj då.
Som också finns på världens bästa honung. Exceptionellt fräsch, välsmakande. Och med väldigt många nyttighetskvaliteter.
Ja.
För sötman då. Och så på med mycket kanel naturligtvis.
En burk eller två?
Nej, men tämligen rejält. Jag är generös med mitt kanelkryddande.
Det får man ändå säga.
Ja, det får man ändå säga. Ja. Så, och sen då så har jag skivat upp, i det här fallet igår, 2 stycken päron och 1 äpple i ganska tunna skivor.
Vadå, 2 millimeter?
Nej, inte, jag har inte skurit det med rakblad. Men,
har du inte mätt dem med skjutmått?
Nej, jag har inte mätt dem med skjutmått. Nej, men ändå ganska tunna skivor.
Okay.
Öser ner det och rör runt det bara. Det här, liksom, först har man ju liksom fräst på de här fröna och med honungen så att det blir en härlig sån krispig liksom, yta på dem. Och så ner då med päronen så får de steka runt där. Och så stå och puttra i, eller jag vet inte vad man kan kalla det, puttra eller fräsa. I ett par minuter.
Tills de blir lite mjukare då, typ, eller?
Ja, exakt. Ja. Och få lite trevlig färg och man ser att hela blandningen är att det blir en god röra av det, helt enkelt.
Ja.
Och sen låter jag det svalna lite grann och så vispar jag grädde till det.
Ja.
Och så är det bara att hiva upp. Och det är någonting som vi allihopa gillar.
Det jag, förstår jag.
Elin, Rufusbarnet och våran hund Molly tycker också om det.
Ja.
Och vilket vi fick bevis för eftersom Rufus insisterar på att äta själv. Vilket ledde till att ganska mycket av den här efterrätten landade i hans traktor.
Ja.
Som han lekte med samtidigt.
Och den tog Molly hand om.
Ja, den tog Molly hand om. Ja, det är väldigt bra hund. Det är väldigt bra hund på det sättet faktiskt. Ja. Då. Men det är ju bara ett exempel på liksom, användningsområdet för superfruit. Jag gör ju också en hel del smoothies på superfruit-produkter. De har ju mängder med sådana härliga råvaror. Acai-pulver, acerola-pulver. Ashwagandha, baobab, blåbärspulver, kamu. De har alltså hela den här fantastiska, hela den här långa raden, A till Ö nästan, av de här funktionella, så att säga, pulvren, eller alltså man har pulveriserat olika örter eller rötter eller liknande, eller bär för den delen då. Och sen har de ju, de har alger, de har bars, de har frön, de har granola, de har så kallade greens, de har mellanmål, de har mängder med nötter, de har också i sitt sortiment då produkter från Clean Nutrition, sånt som jag älskar att köra på morgonen nu när jag har suppat, kört kollagen i mitt kaffe, kommer också från Superfruit. Så att de har oerhört mycket i sitt sortiment. Nu har de också introducerat en kombucha, så att både mat och dryck, naturligtvis kokosfett och sådär, så att det finns hur mycket som helst att hitta som är gott och fräscht och nyttigt på Superfruit. Och genom samarbetet med podden så har man 20% rabatt på allt ätbart.
Fantastiskt.
Ja, man har inte...
Tror du att det är någon som har beställt Tutti Balletti sen vi lanserade idén här?
Jag vet inte. Tutti Balletti är ganska mycket faktiskt. Det är ändå rätt så mycket att läsa. Det finns ganska mycket att bli inspirerad av och det finns många olika användningsområden. Men vi pratar ju frukost, lunch, middag, mellanmål. Vi pratar ju mat för vuxna, mat för idrottsmän, mat till barn. Alltså vi använder våra superfruitsprodukter väldigt mycket hemma. Och det är ju, jag har ju varit ett stort fan av superfruit egentligen ända sedan de lanserades. Eller ända, ja, så länge som företaget har funnits faktiskt. Då.
Mm.
Så att det är med stor glädje som vi samarbetar med dem. Och använder man då koden COLTING20 så har man 20% rabatt på samtliga inköp. Så ta chansen, beställ lite superfruitsprodukter och varför inte testa min härliga äppelkompott, får jag väl kalla den, äppel- och frökompott, som är då ett härligt mellanmål. Och nu står det dessutom en portion kvar i kylskåpet som är nästan, faktiskt ännu godare kall än varm.
Är det så?
Ja, men den
ser vem av oss som är inne hem till dig först.
Den har stelnat lite grann sådär härligt.
Honungen, ja.
Ja, no, allting gött. Har ju blivit lite stelt.
Otroligt.
Ja, det är jättegott faktiskt. Då.
Ja.
Så att Colting 20, gå in på superfruit.com och botanisera där.
Tack för det. Då Jonas, då ska vi prata om den stora hälsoresan som då är 16 weeks of hell.
Ja, äntligen ska vi få prata om ett ämne som ligger väldigt nära vårt kärnområde.
Ja.
Och det här har kliat i fingrarna.
Det är träning.
Kliat i tungan lite grann.
Det kliat i tungan,
att få, att få prata om det här.
Träning, hälsa och kost är ju allihopa inblandade i det här, eller hur?
Alltså, vi ska inte prata så mycket om egentligen 16 weeks of hell eller den stora hälsoresan som sådan. Men vi ska framförallt prata om kritiken mot det. Vi ska prata om vad det är som är så jävla provocerande med att medelålders människor ger upp sina slappa vanor och försöker att äta bättre och träna mer för att komma i form. Vad är det som är så jävla provocerande med det?
Är inte det fruktansvärt då?
Det är tydligen otroligt provocerande, enligt många. Och då typ att kändisar, den här tv-serien då, den stora hälsoresan som går på Dplay, va?
Ja.
Den, där är ju då bland annat Måns Möller med och Ös Nujen och Arja Snickan, Anders någonting, va?
Arja Anders,
han är arg i alla sina sammanhang, han är faktiskt.
Ja. Agneta Sjödin
är med och sådär, va? Men det bygger ju på ett koncept som heter 16 weeks of hell. Och då är det ju så här: 16 weeks of hell, wink wink. Det är ju naturligtvis med lite ironi, för att det är ju naturligtvis inte ett rent helvete så. Men att det är 16 koncentrerade veckor mot en permanent förändring då, som det bygger på då. Och det är ju alltid så. Det här är ju ett ämne som aldrig förvånar, eller som aldrig upphör att förvåna mig. Det är att så fort det är en offentlig människa som på något sätt, och dessutom inte bara kanske en offentlig människa utan en offentlig persona som har liksom en någon form av karaktär i sin portfölj.
Mm.
Typ så här, någonting som man associerar, så det är en person som har ett typiskt utseende då. Typ Måns Möller, ja, men han ska vara lite så här rund och god. Ja, men han är så här glad och snäll. Han är sån glad och snäll komiker. Han jobbar med
lekfarbror. Han har en lekfarbror aura.
Ja, han har så här lekfarbror aura. Han är så här rund och härlig och käck liksom. Man fattar att han är en person som tar en bulle till kaffet.
Ja.
Så fort en sån människa då gör en förändring som innebär att också utseendet förändras med det, som ju en tydlig viktnedgång
ofta gör.
Så tar det hus i helvete hos någon annan kändis som tycker att det här är dåligt. Och det är inte bara dåligt, det är också farligt. Och det är inte bara farligt för personen i fråga. Hur mår du egentligen, Måns Möller? Utan också farligt för alla 14-åringar där ute som då naturligtvis inte har en massa andra dåliga föredömen, utan som bara följer Måns Möller. Och som bara känner att nu går ju Måns Möller ner i vikt här. Jag följer ju inga andra såna här titsenäskonton, så att det jag ser att Måns Möller går ner i vikt nu, då påverkar det mig.
Undrar hur många unga människor det är som följer Måns
Möller. Ja, antagligen inte jättemånga faktiskt, eller inte av den anledningen i alla fall.
Nej
men, och det är ju den här diskussionen, och så är det alltid folk som hakar på, och så blir det här fruktansvärt, det är jävla jantelags svenska. Så fort någon stoppar upp huvudet ovanför liksom mediokritetens någonstans, ovanför det, så här, med det mediokra mellanmjölksträsket.
Det räcker inte komma upp en hårtops.
Du ska du ta mig fan trampas ner på en gång. Ska du ska vara 46 och halvtjock och lite diabetes typ 2 och sådär. Som oss andra.
Eller hur?
Ska du helt plötsligt liksom förändra ditt utseende och hitta ett nycklar? Och ska du helt plötsligt vara
mer disciplinerad? Ska du
må bra? Ska du må mycket bättre? Ska du, genom den processen du genomgår, visa för mig att det faktiskt finns där också för mig att hämta, om inte jag bara var en sån jävla lat tjockis. Det provocerar mig något alldeles oerhört. Så då tänker jag skriva jag tänker göra en orosanmälan på Instagram. Det är det handlar om här.
Jag
tänker göra en orosanmälan som kommer få jättemycket likes från andra medelålders människor som är som jag, som inte heller orkar ta tag i sina liv. Det man ändå kan säga så här, som Johan Renbar gjorde: jag gillar ju motion och så, men det får ju vara någon måtta, typ. Ja. Med andra ord då. Jag gillar ju också att säga att det är viktigt att äta nyttigt, men det får ju ändå vara med måtta.
Precis. Typ. Det skulle ju vara som att säga, jag tycker att det är kul med humor, men jag gillar inte riktigt bra humor, så jag skiter i Killinggänget. Jag kollar bara på Ös Nujen istället. Jag gillar mediokritet.
Ja, precis. Jag tycker inte att det ni gjorde på 90-talet där, Johan Rheborg med Killinggänget, jag tycker faktiskt att det var lite kränkande mot de som var mer mediokra.
Ja.
Jag tycker att det var lite grann så här, någonstans den här spetshumorn som ni stod för, det tycker jag var otroligt provocerande för exempelvis Babben Andersson eller vad hon heter.
Ja.
Eller de som var med i Släng dig i brunnen.
Precis. Det var inte så schysst mot dem faktiskt.
Det var inte så schysst mot dem.
Det är kul med humor, men det får finnas någon måtta.
Här ska ni komma med massa obskyr och fantastiskt rolig referenshumor.
Ja.
Och med djup ironi. Vilka tror ni att ni är egentligen? Ni får ju förhålla er till såna här buskisar och sånt i slängde i brunnen. Det hade Malmberg, för helvete.
Mm.
Ja, det är jag ju orosanmälan på Instagram direkt.
Va, men ja, mycket av kritiken bygger då på att de som uttrycker kritiken verkar ha en lite fel bild av vad det är kanske. För att det pratas mycket om att det ska hetstränas och hetsätas, eller inte ätas.
Nu är det så här,
hetsvältas kanske.
Ja. Nu ska vi gå igenom det från början då. Jag har pratat med Tony Andersson då, som driver det här konceptet 16 Weeks of Hell. Ja. Han är väldigt tydlig med att hela namnet är ju lite så här att... Och det är ju ett ironiskt namn naturligtvis, för det är ju inte ett rent helvete på något sätt. De tränar en till två gånger om dagen, och hälften av all träning är promenader.
Mm.
Han har...
Definitionen av lågintensivt.
Ja, men han har en väldigt, väldigt sund inställning till både mat och hälsa. Men han sa så här, 16 weeks of hell, därför att det är så här, vi jobbar med långsiktiga förändringar. Vi jobbar med en långsiktig process som ska leda till permanenta förändringar. Så att 16 veckor är ju verkligen ingen quick fix. Det är en ansenlig, alltså det är månader och månader och månader av commitment. Och det är det han menar, att 16 weeks of hell, det antyder då att det här krävs ett commitment som innebär att det går lite grann utöver vanliga. De har så här, men vi har några regler, typ så här, ingenting av det du gör får gå ut över dina barn. Du måste ta hand om dina barn och du måste sköta ditt jobb och så här, familj och sånt måste ju få funka. Men allting i övrigt får du sidosätta.
Ja.
Det är inte chipskväll med kompisarna, det är inte after ski, det är inte after work, det är inte tårta på födelsedagskalaset. Nej, men det här är en permanent och ganska tuff förändring för att det ska vara meningsfullt. Det är de här 16 veckorna och det kan upplevas då naturligtvis väldigt hårt.
Mm.
För det här är ju för folk som kanske en gång hade det men som sen har tappat det. Det är ju ganska många som har figurerat i kvällspressen, så här, typiskt så gamla fotbollsspelare och hockeyspelare. Anders Masken Karlsson och Pontus Kåmark och Magnus Hedman och vad heter han, Anders Lindpar. Det är väl några av de mest kända som har gjort de här förändringarna då.
Just det.
Så alltså att det är ju så här, men det här är en ganska tuff process att genomgå, för att vi som jobbar med det, vi kräver mycket av deltagaren. Men för det första är det ju liksom ingen, som någon kritiker hade antytt, är att de tränar 4 timmar om dagen. Det gör de ju absolut inte. Utan de gör någonstans mellan 45 till 75 minuters konditionsträning på morgonen. Och en dålig coach hade sagt så här, ni ska ut och springa intervalllöpning. Det gör ju inte de i 16 weeks väl. De säger så här, ni ska promenera, men ni ska promenera så fort ni kan. Ja. Typ någon form av powerwalk. Vi säger till folk att de inte ska springa, därför att löpning ofta leder till skador. Målet är inte att skada folk, målet är inte att slita ner folk, målet är ju att de ska bli bättre. Mm. Många kommer ju in med övervikt och då är promenader jättebra.
Mm.
Och då sa jag så här, men om jag hade varit med nu då exempelvis, eller någon, om jag hade liksom tappat det, och hade jag kunnat få exempelvis då simma eller någon annan konditionsform, mountainbike, cykel, absolut, det kan man göra. Och kan man springa och inte ha någon skadehistorik så får man också göra det.
Mm.
Så, men det ska ändå vara så här, det ska vara låg till medelintensivt, det ska absolut inte vara högintensivt. Det är inga löpintervaller, det är inte kräkstempo, blodsmak och sånt, utan det är liksom, det är en powerwalk motsvarigheten. Alltså det är ju helt och hållet prattempo.
Mm.
Och det har man i princip varje dag. Och sen under de här, vad det nu är, 16 veckorna, så är det tror jag någonstans 80 styrkepass, tror jag det är 112 dagar, och så har man någonstans 84 gympass. Och det är ju en blandad, alltså det är ju och då har man väldigt detaljerade övningar som man ska göra, och det är ju väldigt mycket grundläggande styrkeövningar. Det är, vet så här, marklyft och dips och chins, och man börjar väl på nivå där man kan liksom bygga upp då, men ganska så här traditionell styrketräning, men rätt så tufft och rätt så tungt, så att det får man ju verkligen ta i. Men det är ju genom att man roterar och växlar övningar som man kan träna styrketräning då nästan varje dag, eller vad blir det då, vissa dagar sex, vissa veckor 6 dagar i veckan, vissa veckor 5 dagar i veckan, men 84 gympass då på 16 veckor på 112 dagar. Så att, ja, det blir ju i snitt 5 gympass i veckan då. Så att det är inte 4 timmar träning om dagen, det är snarare 45 minuter till 2 timmar per dag. Någonstans där, eller 45 minuter till kanske 2,5 timmar. Jag vet inte exakt hur lång tid gympassen tar.
Nej.
Så att det är mer så här, det bygger på kontinuitet. Ja. Det bygger ju på upprepning, och det bygger på ett tryggt förhållningssätt till träning. Det här, precis, konceptet då. Nu blir det ett litet försvarstal för 16 weeks väl. Jag har ju absolut ingen, jag har ju inget samarbete med dem, eller jag har ju liksom ingen vinning i att försvara dem, utan vad jag försvarar här, Jag försvarar medelålders människors rätt att förändra sina liv i positiv riktning. Det är vad jag försvarar. Jag försvarar medelålders människors rätt att få gå ner i vikt och komma i form från sådana jävla mediokra gräddbullsmaniker som Johan Reborg. Det vet jag inte om han är. För Johan Reborg tränar ju också. Så att, men liksom från det här. Oj, nu sticker någon upp från den här lagomheten. Mm. Och jag försvarar ju gärna de som är exceptionella i andra sammanhang. Fast här är det någonting som är känsligt för mig. Nämligen min hälsa och mitt utseende och sådär. Antydan att jag också skulle kunna göra det här om jag bara ville tillräckligt mycket. Så då tänker jag klanka ner på det. Det försvarar jag. Det är det jag försvarar här.
Just det.
Men 16 Weeks of Hell är ju liksom i det här fallet då verktyget då.
Mm.
Och sen när det gäller maten. De skriver ju väldigt tydligt på sin hemsida så här att. De skriver väldigt tydligt att. Man får inte. Man bör inte äta mer än vad de säger. Alltså man ska liksom inte överäta. De får väldigt tydliga liksom. De får väldigt, väldigt, väldigt tydliga sådana här. Ja, vad man kallar det. Kostscheman, måltidsscheman.
Ja.
Restriktioner, förhållningsorder. Vad de ska äta och när de ska äta det. Men de säger ju så att du ska ju inte äta mer. Men du får inte äta mindre.
Nej.
Det är också därför man jobbar med invägningar och sånt där. Det är för att se till att deltagare inte går ner i vikt för mycket. Det är inte för att se att om folk slarvar. Det är ju för att säkerställa att folk liksom inte liksom blir maniska och hetsbantar eller så.
Ja,
och han sa ju så här till mig också att nej, men vi har ju folk som är inne i den så kallade deathperioden då när man liksom så här verkligen, ja, man är nära målet och så gör man en liten extra ansats som äter 4500 kilokalorier per dag under deffen liksom. Så att de jobbar ju absolut inte med någon form av svältkost eller ens med någon bantning. De jobbar med traditionell, skulle jag kalla det, lågkolhydratkost med inslag av korttidsfasta.
Mm.
Typ så här, hoppa över, typ så här, motion innan frukost. Och det är väldigt så här mycket proteinbaserat fett. Och de äter...
Kör de ett fönster typ? Eller?
Antagligen, ja, det gör de väl lite grann. Så där, va? Men och att de också så här... Nej, men det är traditionell lågkolhydratkost, vilket ju är jättesunt. Allting vi vet idag om näringslära och hälsa är ju att kan vi minimera insulinproduktion, kan vi plocka bort allt det här vardagssockret, alla de här raffinerade kolhydraterna, onödigt spannmål, juicer, så är det väldigt bra för oss. Utan vi äter äta mer grönsaker, att äta bättre livsmedel från början, äta mer kött, fisk, ägg, äta bättre fetter, nötter, frön, på bekostnad av flingor, bröd, pasta, vitt ris, ja, raffinerade juicer, krämer, snabbmat, annan skit liksom. Så har man ju gjort det väldigt bra. Det är ju ingen hemlighet, det är inga konstigheter. Det är liksom inget, det finns inget mystiskt med det här. Men det har ju framförallt ingenting med svält att göra.
Nej.
Nej. Men det är återigen, naturligtvis hoppar folk på där. Lajka, hjärta, och det är helt rätt Johan, det är bra, det är rätt. Tryck ner dem i skorna bara. Låt oss samlas. Medelålder tjockisar, unite.
Just Reborgs kritik, jag har inte läst... all kritik som finns mot det här då, från olika människor. Men jag har ju läst hans ganska noggrant och han tryckte på det här att, som du sa, att det är farligt för ungdomar och att ätstörningar är väldigt vanligt förekommande och att det här då på något sätt skulle underbygga ökningen av ätstörningsfall. Har han ingen poäng där eller?
Nej, absolut inte. Det finns ju absolut ingen koppling. Eller jag tycker inte att han har. Jag tycker inte att han har någon poäng. Det är ju att dra helt felaktiga slutsatser av det här.
Alltså, ja, han säger ju att det finns en sån här center för ätstörningar i Stockholm och att om man tycker att det här är bra, det här TV-programmet sånt, då kan man gå och sätta sig i receptionen där en dag och titta på dem som kommer in där. Men jag förstår inte riktigt parallellen heller faktiskt. Men jag ska vara ärlig, de kommer väl inte in där för att de har tittat på Dplay på Måns Möller.
Nej,
jag tror att problematiken ligger någon helt annanstans.
Det naturligtvis gör den det, och då kan vi ju skippa alla förutsatser. Ja, varför inte? Då kan vi ju skippa all typ av all form av uppmuntran som har med motion och kost eller hälso eller upplysning kring de här ämnena att göra. Därför att man kommer alltid kunna peka på någon som har tagit ett beteende för långt och säga att ja, det har med det här att göra. Typ så här, nu har vi någon som ja, lider av den här sjukdomen. Och det beror på att så många andra... Ja, men vad det nu än kan vara, liksom.
Precis.
Men det blir ju så här, nu har vi folk som lider av ätstörningar eller anorexia. Och det beror på att det finns så många där ute i samhället som tränar.
Mm.
Eller det finns så många som har... det finns så många som pushar för en viss typ av kosthållning. Eller det finns folk som säger att det inte är bra att äta socker. Och det har då lett till att ungdomar får äta. Det är så befängda. Det går liksom inte att hitta någon bra vinkling på det här. För att för mig är det blir det min sån vansinnig, fullständigt ologisk koppling. Det ena har ju verkligen inte med det andra att göra här. Medelålders människor som försöker undvika framtida sjukdomar, som försöker skapa vanor kring ätande och träning. Å ena sidan, 14-åriga tjejer som försöker svälta sig till rött. Nej, jag ser inte kopplingen faktiskt, men jag ska vara helt ärlig. För då blir det så här, nej, men låt oss allihopa äta fritt, låt oss öppna, ge gratis godis bara. Alltså hur gör du, okej, men hur upplyser vi människor om vad som är nyttigt och bra? Hur inspirerar vi människor att ta hand om sig själva? Framförallt, hur ser vi till att vårt samhälle inte går i någon form av konkurs eller i någon form, eller hur klarar vi av en modern sjukvård, en framtida sjukvård som ska hantera miljoner och miljoner och miljoner av svenskar som ska lida av diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och andra livsstilssjukdomar? Vem ska finansiera det? Så här, hur kan vi mota Olle i grind i det sammanhanget? Hur ska vi få en frisk och stark befolkning? Ja, det kan vi inte, det ska vi inte. För vi har 8-14-åringar här på nät och ätstörningskliniken nu, så jag satt och grät när jag såg dem komma in. Ja, men det blir verkligen så här, låt oss koka soppa på en spik här. Like, hjärta, hjärta, hjärta. Go Johan, det är lika bra att ge upp tidigt. Det blir ju så liksom. Antagligen har han ju suttit hemma och inte hittat någonting att driva agenda kring, och så har han liksom, jag menar, och så glömmer han nämna, och PS, jag säger ju inte det, att min bästa kompis Henrik Schiffert har ju liksom kört exakt det här motsvarande. Typ, tränar ju fanatiskt och är i superbra form, i sitt livs bästa form vid ålder 50. Men det, jag säger inte det så mycket här nu, för att det blir helt fel för mig när jag skriver det här. Vi är kompisar i Killinggänget.
Man kanske inte kan säga det, för att det leder till ätstörningar.
Ja, exakt. Någonstans. Ja, men det blir så fullständigt mediokert.
Men tror du att han vänder sig mycket mer mot att det är ett tv-format som, där man kan titta på det, än att folk gör det egentligen, eller?
Nej, men jag tror inte han har kopplat ihop höger och vänster hjärna, bara. Jag tror inte han tänker speciellt bra här, helt enkelt.
Nej.
Jag tror han tänker, eller jag ska inte säga så, men jag tror han tänker med hjärtat mer än med hjärnan här. Typ så här, här har vi människor som gör stora förändringar och det verkar vara tufft och jobbigt. Ja, vem fan har påstått att det inte är det? Och i den andra änden av spektrumet i mitt liv här, så har jag sett människor som mår dåligt för att de lider av anorexia. Ja, det är naturligtvis fruktansvärt, men okej, men låt oss då stänga ner sociala medier överhuvudtaget då. Låt oss förbjuda människor som har ett naturligt smalt utseende att vistas ute i offentligheten. För det kan ju skapa idéer hos andra människor. Och så vidare. Alltså, låt oss förbjuda människor som är naturligt muskulösa att, det kan skapa problem hos unga pojkar. Alltså, det blir så här, låt oss förbjuda vissa utseenden, för de går utanför normen, för vad jag tycker är okej.
Okay. Ja, man får ju förbjuda allt som har med sånt här att göra, för att det finns ju alltid en motstående sida.
Ja, precis. Men det blir så absurt i sammanhanget. Och sen är det ju också så här, tycker jag, att här har man ju hängt upp sig väldigt mycket på utseende. Snackar man om att vara utseendefixerad, för att Måns Möller jobbar ju med humor. Måns Möller postar ju på sin Instagram kanske en bild som inte var så smickrande av sitt eget utseende i en hotellhiss på morgonen. Jag kan ju säga så här.
Ska jag vara ärlig, såg jag faktiskt så att det var han på den bilden.
Nej, det är möjligt. Jag kan säga så här. Skulle jag ta en bild på mig när jag ser som sletnast ut, eller under värsta tänkbara förhållanden, typ så här, trött, sovit för lite, dåligt ljus och en dålig bild, ja, men då hade ju folk trott att han har fått cancer. Eller du vet, det hade sett för jävligt ut.
Ja, men alla ser för jävliga ut ibland.
Ja, alla ser vi för jävliga ut även med bästa tänkbara hjälp. Typ så här, jag försökte ta en bra bild på mig själv. Nej, det såg för jävligt ut.
Nej, men alla bra bilder är ju någon som står och posar för att få en spegel. Hade du tagit bilder på folk i vardagslivet hela tiden, så hade ju de allra flesta inte sett svinbra ut hela tiden.
Nej, verkligen inte. Nej, och hade jag tagit en bild, och här har han ju gjort en grej. Alltså, han jobbar ju med humor och komik. Han har ju drivit med sig själv lite grann här. Ja, ser för hemskt ut liksom. Det är som man kan ta en uppenbart ful bild och ska man göra hashtaggen som jag gjorde, fulsnygg. Typ så här, man blundar, eller det kom lite dregel i mungipan, eller så här, och såg lite halvkomatås ut. Ja, alltså en osmickrande bild helt enkelt, som vi allihopa har fullt av i våra telefoner på oss själva. Men det kan man ju inte använda som referens kring hur en förändring är. Och sen är det också så här, men en Måns Möller får inte förändra sig. Han ska vara lite rund och god och halvtjock. Nu ska man komma ihåg en sak kring Måns Möller. Och det är ju att Måns Möller har ju gjort jävligt många tuffare fysiska prestationer än det här. Det är inte många som vet det. Nej. Han har kört 2 eller 3 Ironman i Kalmar. Och framförallt, och han cyklat över hela jäkla Europa. Och han har faktiskt någon form av inofficiellt världsrekord eller Europarekord i att cykla långt genom från öster till väster eller vad det är.
Ja.
Så att, och med då den gamla kroppen.
Precis.
Men då är det så här, ja, men det är en Måns Möller vi i alla fall känner igen. Då kan jag och Johan Rheborg sitta här hemma på min soffa och ändå känna mig nöjd med att jag gick på 45 minuters spinning måndag och onsdag och fredag. Vilket inte är något fel alls. Gör det om du känner för det. Men just det här att klanka ner på folk som vill göra radikala och tydliga förändringar. Jag menar, jag kan ju säga i Måns Möllers fall kan jag tycka så här. Ja, uppenbarligen är det så när man tittar på honom. Antagligen har ju han haft ganska stora problem med sin kosthållning. Och det tror jag att jag har sagt honom vid något tillfälle också. Typ mm. att för, med så mycket motion så, och så typ så här. Om det är sockerdriven fysik så kan det få konsekvenser för hälsan ändå. Och han har ju, nu har han ju kopplat ihop ett och ett och nu har han ju åstadkommit mer med sin fysik. I alla fall i det visuella och det utåt, i det man kan se, alltså i utseende och förändring, alltså när det gäller att gå ner i vikt och så. Än vad han har gjort genom all sin konditionsträning och all de här långloppseventen och det här.
Ja.
Men han har ju gjort bedrifter som är långt mer anmärkningsvärda, krävande och också så här som man kan ifrågasätta hälsovärdet av. Ja, ja. Du vet så här, han...
Ja, kör Ironman är inte...
Nej, men han körde ju också så här från öster till väster. Han cyklade ju omkull och cyklade ju med gips och du vet, det var ju så här 28 mil om dagen i snitt.
Ja,
du vet,
sånt. Han cyklade på sådana här vägar ja. Där det kommer sju lastbilar ja, och träningar ja, i diket.
Så att, precis, ja. Så att jag menar, det kan man ju verkligen prata om att det är ju då möjligt, det kan man ju verkligen ifrågasätta och hur nyttigt det var då.
Ja.
Men helt plötsligt göra någonting där hans utseende förändras och så skojar han med sig själv genom att ta en hiss-selfie och då tar du hus i helvete.
Mm.
Och det är inte bra, ja, men du vet.
Ja, man kan ju säga att det här 16 weeks of hell är betydligt mer hälsosamt än att göra en Ironman, eller? Mm.
Absolut. Och apropå det då, Niklas. Det provocerar mig på ett annat plan också för att jag jobbar med exakt samma förändringar för människor fast på kanske 10 månader. Och det är just det. Ta vanliga människor, i många fall helt otränade. Jag menar, minnesgoda lyssnare minns ju våran supermotionär Lorentz, 140 kilo. Andra minnesgoda lyssnare minns förra årets supermotionär Bosse, också 140 kilo. Båda gubbarna, båda killarna, och Lorentz var väl 45, Bosse var närmare 60.
Mm.
Som gjorde den här förändringen på 10-12 månader, började träna, gick ner mycket i vikt och sen fullföljde en Ironman. Och på vägen dit en massa andra triathlon och bedrifter.
Precis.
Det är ju så här, ja, men någonstans inne i de kropparna borde det också en atlet.
Mm.
Och jag är säker på att det också provocerar någon annan, eller vissa. Och hade de haft ett officiellt eller ett större forum, sammanhang, plattform att synas ifrån, så hade det funnits en Johan Reborg som också där liksom ska trycka till dem och säga att men det här är inte bra, därför att det skapar problem hos andra som inte tar det här steget. Ja, det är väl för fan deras problem i så fall.
Mm.
Om man ser folk som gör stora förändringar och känner att det här stör mig. Det här, eller vänta, det är så här. Det här stör mig och andras vägnar.
Ja, fast jag ser...
Jag tar illa upp och andras vägnar. Jag tar inte illa upp för min egen del, för jag kör ju spinning 3 dagar i veckan. Men jag tar illa upp och de andras, och andras vägnar som kan känna sig kränkta av att någon gör en sån kraftfull förändring slash ansträngning slash ja, ansats.
Jag lyssnade på Alex och Sigges podcast senaste avsnittet, tror jag. Något avsnitt.
Mm.
Sigge hade en otroligt fascinerande teori kring att Sverige är ett folk av medberoende. För det är lite det som är... Alltså medberoende tänker man ofta att det är folk som är släkt med missbrukare på något sätt. Eller att man har ett förhållande till en missbrukare. Mm. Att det är medberoende. Men medberoende är när man låter någon annans mående påverka ens eget. Och att... Han sa att hela Sverige är en sån befolkning.
Mm.
Och att alla såna här sorters inlägg då är ett tecken på det. Det var lite festligt faktiskt, eftersom du säger att det tar på sig på någon annans lidande.
Ja. Men det här också, att just detta som han skriver här, och att typ programmet, upplägget är ett toxin, oansvarigt. Jag har sett deltagarnas nöjda bilder på Instagram och har blivit illa berörd. Varför, undrar jag bara.
Ja.
Vad är det i...
Jag har fattat att han kopplar ihop de två sakerna.
Nej.
Jag tror inte att det här programmet leder till jättemycket ätstörningar faktiskt.
Om något så leder det ju till inspiration och motivation, tycker jag.
Ja.
Typ, kunde de så kan jag. Eller
jag tror att problematiken kring ätstörningar ligger någon annanstans. Och att det behöver jobbas med minst lika mycket som... Att göra 16 weeks of hell om man behöver göra det. De som har ätstörningar. Men jag tror inte att de två... Jag ser inte kopplingen riktigt. Faktiskt.
Nej, jag ser verkligen inte kopplingen heller. Och jag kan i så fall tycka att vi har ju tillräckligt många då, i så fall tv-serier eller offentliga personer som har en mer utseendeinriktad fysik. Eller ett utseende som... som, eller ett stylat utseende, jag vet inte hur man ska säga. Men det är ju väldigt många människor som spelar på sitt egna utseende och på schablonbilden av hur en man respektive en kvinna ska se ut. Och det är väl, och jag vet inte, jag menar, men ätstörningar har ju funnits mycket längre än så. Ätstörningar har ju funnits liksom i alla tider. Det finns ju betydligt djupare psykologiska orsaker än vad man ser på Instagram. För att Instagram har ju bara funnits i 10 år. Mm. Medan människor, det var jättemycket snack om anorexia när jag växte upp, mitten av 80-talet och så vidare.
Precis.
Det är ju ett sätt att kontrollera sig själv i en omgivning som kan vara svår att kontrollera kanske. Jag vet inte. Men det är ju alla de flesta överens om att det är ganska djupa bakomliggande orsaker. Så jag tycker också men så man underminerar lite grann den seriösa diskussionen om ätstörningar genom att göra ett sånt här program till en väldigt enkel måltavla. Mm. Och så här, om alla bara slutade vara så extrema med sin träning. Om alla bara slutade vara så extrema med sin kost. Nej, men det är ju samhället i stort som är extrema med sin kost. Att äta all den här skiten, det är ju fan mig extremt.
Eller hur?
Och folk bara käkar mer kött och avokado, som hade varit mycket mer rimligt ur ett näringsperspektiv, så hade ju alla mått mycket bättre. Och folk bara hade rört på sig hela dagarna istället för att sitta på sina feta arslen och kolla på datorn. Eller och sitta och stirra sig deprimerade på Instagram. Då hade ju alla mått mycket bättre. Så att jag menar, om folk slutar vara så extrema i sin stillasittande, moderna, sockermissbrukande livsstil, så hade folk mått bättre. Om folk bara hade varit mera nakna och fria ut i skogen och sprungit och simmat och lyft tunga vikter och korttidsfastat, så hade vi ju bott bättre, som ja. Vi borde vara, som vi borde göra.
Eller hur?
Ja, exakt. Så att jag tycker man underminerar, jag tycker man underskattar problemet, eller man ger inte den digniteten som det kräver liksom, utan man försöker liksom så här, ja, det hänger bara på vad folk ser på Instagram. Det hänger bara på dåliga föredömen på TV. Det är kändisar som beter sig illa. Det är därför flickor har ätstörningar. Nej, det kanske bidrar till problemet för att det finns taskiga schablonbilder och taskiga ideal i sociala medier. Eller
i samhället stort.
Ja, i samhället
stort. Som speglar sig i sociala medier.
Ja, exakt. Eller så kanske det har med att människor har fått en helt fel skev bild av vad man ska äta genom hela uppväxten, och att man lider av ätstörningar för att man aldrig känner sig riktigt mätt, för att man äter all den där sockrade, söta, värdelösa maten, därför att det finns en jävla stark kvinna eller en jävla stark agenda som driver en vegansk debatt som gör att unga tjejer inte kan äta sig mätta på kött, fisk och ägg, där de hade blivit naturligt mätta och nöjda och dessutom väldigt hormonellt friska. Nej, så de ska sitta där med sin jävla havrevälling och sina nudlar och sin cola light och tro att det funkar. Och så hetsäter de för att de inte blir mätta, och sen så skapar det ringa på vattnet, och så blir det problem, och sen så i slutändan så är det, så vet man inte ens var man börjar. Och så är det någon annans fel. Ja, det är Instagrams fel. Ja, det är Måns Möllers fel. Han tog en taskig selfie i hissen. Jag satt på Center för rättsstörning och såg allt det här.
Mm.
Nej, fast jag tror inte du såg allt det här. För du fattade inte vart det började och hur det kom sig och vart det slutade heller, för den delen. Nej, för du såg bara det här lilla. Måns Möller, ätstörning. Jag grät. Hjärta mig nu på Insta.
Mm.
För jag tycker också det är bra med motion, men bara man gör det på min mediokra nivå. För man ska acceptera att man är 47 och halvfet.
Tror du Rebar hade mått bra av 16 weeks of hell?
Det hade han säkert gjort om han hade varit motiverad att genomföra det. Ja, alltså, jag ska inte klanka ner för mycket på Johan Rebar, utan han får här symbolisera den stora patetiska nivån av jantelag som tycks råda i åtminstone svenskt kändisliv. Att det är okej när någon höjer sig. Det är okej när man själv höjer sig över det mediokra i sitt egna gebit. Där man kan få säga, men det är så, jag är så osvensk och jag vill ju gärna tänka fritt och liksom, det är viktigt att tänja på gränserna. Nej, men någon annan gör det i ett sammanhang där det tangerar en öm tå hos en själv. Oj, min slappa moral. Oj, min hyfsat nedsatta egendisciplin. Oj, mina dåliga matvanor. Oj, min bristande karaktär. Oj, oj, då blir det jobbigt. Då måste jag hitta ett angreppssätt istället.
Mm.
Ja. Och det är ju det som är det så patetiskt i det här sammanhanget då. Och så gör man det till ett slagträ, så kopplar man ihop det med ett annat samhälleligt problem. Åh, unga tjejer som inte äter ordentligt. Unga tjejer som sväter sitt rött. Det här har med det att göra. Jag är en fanbärare nu.
Eller hur?
Patetiskt.
Jag förstår att vi pratar om ett problem som är större än 16 weeks of hell och bara Johan Rheborg nu, men jag läste en annan kritik till just det här programmet då, som är Hälsoresan, som bygger på programmet 16 weeks of hell, som verkar vara ett vanligt feltänkt då, tänker jag. För att jag tror att folk kategoriserar in det här i snabbhetstänket och att folk, saker ska gå fort och så. Jag vet inte om 16 veckor låter lite för folk eller... För att kritiken är, här ska det hetsas, hetstränas och hetsvältas på kort tid och man ska klämma in det här och så här. Fast för mig är konceptet tvärtom. Detta är någonting som sker under lång tid. Detta är långsam förändring och låg intensitet. Alltså man har inte fattat vad det är för någonting. Man tror att det är någonting hetsigt och att det är någon slags quick fix.
Men det är ju motsatsen.
Det är exakt motsatsen. I alla fall för mig blir det 16 veckor. Det är jättelänge att göra någonting på det sättet.
Det är bara för att man ser ett antal dagar, kanske veckor, kondenserat ner i ett tv-program då. Eller typ ett avsnitt som kanske är en timme eller 45 minuter eller någonting. Beroende på hur mycket reklam det är. Eller kanske till och med bara en halvtimme. Så det är klart att det upplevs som tittare. Men jag menar, då är man ju helt insiktslös om man inte förstår att vänta lite nu, det jag ser här har utspelat sig under en vecka. Och också det här, oj de verkar trötta. Ja det tror fan att de är trötta. Det tror fan att det kostar på att träna. Oj vad slitna de är. Ja men välkommen till verkligheten. Man är tillfälligt sliten och trött, men en investering för långsiktig hälsa.
Ja, den, eller typ den så här. Tröttheten man får av träning gör ju att man är pigg dagen efter. Att bara liksom så här flyta genom dagen utan någon pulsförändring överhuvudtaget.
Nej men här är det ju så här, folk ger också upp sina kryckor. Nej men det är, du får inte dricka någon alkohol. Du får inte äta någon godis. Här är det för att göra de här konsekventa förändringarna, för att de ska bli permanenta, så är det det man kan uppleva som uppoffringar. Och det kommer vara jobbigt mentalt och känslomässigt, och det kommer vara en hård fysisk ansträngning naturligtvis. Ja men låt oss åka hem och filma dig i din soffa med alla dina jävla kryckor då. Ja, här har vi glasrött och här har vi lite godis, här har vi portionssnus. Ja, vad är inspirerande med det liksom? Det är ju exakt det som man behöver släppa i detta. Så att, vad är det som är så bra och positivt med alla de här kryckorna som folk unnar sig från tid till annan liksom? Nej, så att jag kan ju känna att det finns det här tycker jag symboliserar ett en stor paradox faktiskt i vår samtid. När vi å ena sidan pratar väldigt mycket om, mer än någonsin faktiskt, vikten av individens hälsa kontra vad det gör för gruppens hälsa, alltså det här någon form av folkhälsa och vad vi behöver göra och vikten av motion, psykiskt dåligt mående och så här. Och allt vi vet till 100% vet vi att motion, rörelse och träning i våran stillasittande värld, ju mer man kan få av det desto bättre, och ju äldre man är desto viktigare är det, och allting börjar med maten. Att ha goda, bra matvanor. Vilket ju det finns många idéer om, men det egentligen bara finns en sanning om. Alla är ju överens om att skära ner på socker och äta riktig mat, naturlig mat med tämligen lågkolhydratsbaserad. Ja, det finns andra som har en annan åsikt, men då får de prata i sitt forum.
Ja, men enklast möjliga är i alla fall att skippa halvfabrikat och... den sortens...
Flingebröd, söta, allting sockersöta.
Skräpprodukter liksom.
Precis. Och träna varje dag liksom, det kommer man långt med. Undvika alkohol, och i den här perioden, så vitt jag förstår, de dricker ju ingen alkohol överhuvudtaget. Vilket ju för alla, nästan alla moderna människor är väldigt bra. Eftersom man gärna gillar att unna sig lite alkohol här och där. Så att, det blir ju, för mig är ju detta blir ju en jätteparadox så här. Låt oss inspirera folk till motion, hälsa och bättre ätande. Vänta lite nu, inte så fort. Det får inte vara mer än vad jag som kändis kan göra eller klara av. Och så där.
Där går gränsen.
Och med mina traumaupplevelser från barn som svälter och hetsäter sig. Så här så, ja. Nej, men alltså det blir otroligt långsökt. Och väldigt störande, väldigt irriterande också. Jag ska skriva ett långt Instagram inlägg om det här.
Gör det.
En lång debattartikel så funderar jag på att göra.
Instagram ett debattforum nu för tiden.
Nej, Instagram är ju inte där riktigt. Man kan skriva en debattartikel. Men sen är det också så hur kvällspressen vinklar det här. Johan Rheborgs skarpa kritik. Precis som att han är någon expert på området då. Eller så, du vet.
Ja, det blir ju
den skarpa kritiken på Twitter. Det är någon bara så här. Jag gillade inte det du sa. Eller...
Just kvällstidningsrubrikerna kanske man inte kan beskylla Rheborg för...
Nej, verkligen inte. Nej. Men också så här, värderingen av en kommentar, hur det är så här. Det kan också vara så här, Johan Rheborgs löjliga kommentar hade ju rubriksättaren kunnat sagt. Eller, eller typ så här, Johan Rheborgs osammanhängande kommentar eller irrelevanta kommentar. Eller Johan Rheborgs ologiska kommentar. Man hade kunnat sätta vilket värdeord som helst som hade liksom gett en vinkling åt antingen det ena eller andra hållet. Så att det blir lite så här, hur kan vi skapa polemik kring det här ämnet? Hur kan vi tussa ihop två vildhundar i ringen här? Hur kan vi kasta in två vilda hönor med, alltså det blir så jävla, hur kan vi liksom, hur kan vi få lite tuppfäktning här egentligen? Så att okej, men jag är med här, I rise to the challenge, ska jag säga.
Ja,
verkligen. Ja, jag vill bara säga så här, jag tycker det är svinbra med den här typen av koncept. Det är uppenbart, jag menar, nu är den stora hälsoresan, det är ett gäng kändisar som kör, och sen har det varit ett gäng kända, mer eller mindre kända svenska idrottsprofiler. Jag menar, vem kommer ens ihåg, vem vet ens vem Anders Masken Karlsson är liksom, förutom jag och några till som vet att han gjorde 3 mål mot Finland på typ 23 sekunder 1987 eller vad det var. I något VM där, från 3.66 tror jag det var.
Just det här rummet så är det bara du i alla fall.
Mm, precis. Men, ja, exakt. Men man ska komma ihåg att det är många 100 människor som går igenom det här programmet varje år.
Mm.
Och som han sa till mig att men ja, det är rätt många människor som har gått ner ganska många kilo i snitt. Liksom. Och det är många som har legat på borderline diabetes typ 2 och sådär som ja, det här programmet har räddat ifrån permanent ohälsa. Mm. Ja, och jag undrar så här, vad fan är det som är så dåligt med det?
Nej,
precis.
Det är en bra fråga.
Ja, exakt. Men då kan man ju, jag menar, det är fritt fram för Johan Enborg och hans gelikar och alla hans kompisar i mediokerklubben och starta 16 Weeks of Heaven då. Man kan träna sig att äta mycket lösgodis, ligga på soffan och kommentera andras Instagram-inlägg så mycket man kan under 16 veckor. Det är ju fritt fram att göra det.
Mm.
I det här programmet så hyllar vi det mediokra, det som är lagom och det som inte trycker på våra egna ömma tår. Så, ja, det går jättebra. Ska vi ha ett tv-program där någon sitter hemma med sina kryckor och i sin vardagssoffa och gör saker som är lagom. Det är skitbra tv.
Kanske.
Skitbra tv, låt oss göra det.
Har du kollat på
16 Weeks of Mediocrity. Ja, jag har kollat lite grann så. Men jag känner ju flera som har varit med och ja, det är inte så mycket överraskningar i det. Och så har jag följt med på Instagram genom en del av de här processerna då. Ja. För mig är det självklara förändringar. För mig är det exakt samma förändringar som våra triatleter gör. Bara att det här man ser lite mer förändringen, man dokumenterar förändringen mer i utseendet än vad så att säga vi gör då. Och det är ju för att man gör tv på det då.
Just det.
16 Weeks of Mediocrity, idag har vi ett bra tv-program.
16
eller... veckor som går ut på att vi sitter i soffan och tittar på vad alla andra gör och kommenterar det.
Ja. Kanske titta på oss själva.
Och en lagom.
Kanske bara titta på oss själva när vi sitter i soffan.
Som folk liksom.
Som folk.
Ja, vi tar en macka och ja. Går en promenad men inte för fort.
Det är inte så jävla för dig.
Spela lite tennis kanske någon gång så. Ja. Ja, men det är gött. Det är gött. Har det gött liksom.
Du tycker du ska sluta hetsa Jonas?
16 Weeks of Mediocrity.
Ja, men nej, men jag är på din sida här att jag har svårt att koppla ihop kritiken med problemet.
Niklas, jag tycker du upp och jag tycker det här att det här som du ska arrangera nu det här loppet 49 km. Ja. Jag tycker att du ska tänka både en och två gånger innan du
tvinga folk till att göra det.
Ja, eller liksom att du skapar ett samhälle med väldigt mycket press. Skapar väldigt mycket press och ångest hos dem som kanske inte kan springa så långt. Du ska tänka på det.
Många liv tror jag kommer ha på mitt samvete efter nästa helg.
Nej, jag vet inte, men du ska tänka lite grann på vilka trauma. Eller lite grann så här att hur känner de som inte är med liksom, på det här? Mm. Hur känner de som inte kanske kan springa så långt? Och har du tänkt på hur de mår?
Mm.
Har du tänkt på att arrangera något alternativt lopp för dem? Typ så här...
49 meter.
Nej, men typ 49,
på 49 timmar.
49 polykolor. Motsvarande.
49 polykolor.
7 polybitar i timmen.
Jag kan lova dig att 49 polykolor, den tävlingen hade min sambo vunnit.
Ja.
Hon älskar poly.
Ja, jag gillar också poly faktiskt.
Ja. Nej, jag har inte tänkt på det och jag tänker inte heller ta något ansvar för det.
Nej, det tycker jag att du ska göra här, Niklas. Vi kommer fortsätta att arrangera event som lockar människor att vara med. Därför att allting i livet är fucking frivilligt faktiskt.
Så är det.
Nästan allting.
Ja.
Det, man väljer själv vad man vill delta eller inte delta. Man väljer själv vad man vill ta del av information, kommunikation. Man väljer vilka man vill följa. Man väljer vad man vill titta på. Man väljer vad man vill reagera på. Man väljer... lite grann också hur man ska må. Man väljer vad man själv vill göra, om man väljer vad man vill äta, vad man vill träna, om man väljer vilka andras kommentarer man tar till sig eller inte.
Mm.
Och man kan ha en fuck you-attityd och bara säga sig, jag vad jag vill, jag bryr mig inte om någon annan, eller jag bryr mig inte om vad andra har för åsikter om mitt liv. Nej, men då kanske man är lyckligast av allt. Eller så är man tvärtom, att man ska åsikter om alla andras liv och göra en stor offentlig grej av det och känna så här att nu gjorde någon någonting som jag kände mig lite illa berörd av här. Deras egna personliga förändring som egentligen inte har någonting med mitt liv att göra och som inte inkräktar överhuvudtaget på min vare sig integritet eller personliga frihet eller som ens har med mig att göra. Men det gör mig illa till mods.
Man kan väl säga att folk kan ju ha hälsoproblem eller må dåligt av olika orsaker och man får hitta sitt sätt att hjälpa sig själv där. Och för vissa är det 16 weeks of hell, andra behöver annan sorts hjälp med sitt mående och jag förstår inte hur det ena påverkar det andra.
Nej, det...
Inte i så stor utsträckning i alla fall.
Nej, precis. Och... Ja, så är det ju faktiskt. Vad jag ville säga var att just det här att göra någonting som där man inte gör någonting på bekostnad av någon annan. Nu gör jag en förändring, en personlig förändring.
Mm.
För jag vill investera i min hälsa, jag vill gå ner i vikt, jag vill träna, jag vill börja träna, jag vill skapa permanenta vanor. Jag är inte nöjd med de kryckor jag har i mitt liv, jag är inte nöjd med det potentiella matmissbruk som jag har, jag är inte nöjd med det här och det här och det här jag slarvar med, jag ska göra det för min skull. Och att man kan göra det utan att känna att man gör någon annan, att man skadar någon annan. Typ så här, kan jag få göra det här? Kan jag för helvete få göra det här? Utan att det är någon som säger att det ligger nu 16-14-åringar på akuten här för att man fått ätstörningar.
Ja.
Är det okej att jag kan få snappa upp mitt liv och eftersom jag är en offentlig person kunna lägga ut det på Instagram då och då? För att det då också kan inspirera andra människor. Kan jag få göra det utan att bli anklagad för att nu ligger det tjejer här som tar mig fan håller på att dö här för att jag tycker att det ena har med andra att göra.
Mm.
Nej.
Det är bättre att du fortsätter din väg mot din diabetes typ 2.
Ja, alltså precis. För det är ju ingen som beskyller någon annan för. Jag vill bara avsluta med att säga så här, vad var det jag såg? Jag såg någonting så här på Facebook var det. Jag tror det var två stycken som jobbade inom vården som höll upp varsin skylt. De stod i munskydd och sånt så här. Typ så här, vi går till jobbet så att ni kan stanna hemma.
Mm.
Eller någon sån här, ja. Tror jag det var. Eller var det så här, jag kommer inte ihåg hur vinklingen var, men, jag vet, men det var lite så här, hur man skulle respektera, ja men du vet så här, vi jobbar så att ni ska stanna hemma, så att respektera det nu.
Mm.
Och det fick mig att fundera på vilka krav man kan ställa på sina medmänniskor i olika sammanhang. Typ så här, men vänta lite nu här, jag, typ så här, ska du verkligen äta den bullen? För att jag menar, det kan ligga oss alla till last sen längre fram faktiskt.
Så är det.
Eller ska du verkligen röka? Ska du verkligen ta den där drinken? Ska du röka den cigaretten? Ska du
köra den bilen?
Ska du köra den bilen? Ska du ta den risken?
Mm.
Bla 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 med det ena med det andra. Därför att det kan ta från våran gemensamma skattepott.
Verkligen.
Kan belasta våran gemensamma vårdapparat.
Ja.
Det som du kan råka ut för i framtiden kan vara min farmor Elsas höftledsoperation om inte för. Ja, men alltså det blir så här typ så här, vad kan man kräva av individen i solidaritet mot den stora massan? Det är en intressant diskussion.
Det är intressant, verkligen. Det bästa är om ingen går upp i sängen och att ingen heller ligger kvar.
Ja, men allting har lite grann med vartannat att göra här när vi pratar om detta liksom.
Jag tycker
typ så här, nu vänta lite nu, jag ska göra en positiv förändring. Det kan du inte göra utan att du får betala en konsekvens för det. Finns alltid någon jävel där ute som ska kommentera och säga att det är dåligt. Därför att jag har sett avarter av det. Jag har sett extremer av det du gör. Typ eventuellt kan man tolka det så. Och en 14-årings anorexia har med en medelålders mans träning att göra. Det går bortom mitt förstånd. Men ändå va? Så att det finns ändå en intressant koppling i sammanhanget här.
Okay.
Nej, och det är så här. Stick för fan inte ut. Och om
det är
du
svårt
en gång,
för dig som är 2 meter.
Stick för fan inte ut. Och om du en gång har cementerat en offentlig persona. Förändra absolut inte den. Har du varit tjock och rund. Ser du till för fan och fortsätta vara där.
Vem var det mer som blev? Det är ju Lasse Kronér blev ju väldigt smal.
Uffe Larsson också.
Kanske var han jag tänkte på.
Mm.
Ja.
Men det är väldigt många som har varit lite runda som har samlat lite smalare och fått klä väldigt mycket skott för den kritiken.
Just det.
Roseanne Barr, tror jag.
Ja.
Exempelvis.
Eller hur? Hon har fått stå till svars för annat också. Men nu tycker jag vi stänger igen den här poddboken för idag.
Nej, jag vill prata mer. Jag vill prata mer.
Ja, det får
nej,
du. Det får du.
Nej, vi ska lägga ner den. Vi är färdiga nu.
Kom och kör event nästa vecka. 11 juni Swimrun Sprint Series och 13 juni 77 Ultra. Så klämmer vi in en podd där någonstans emellan också, tror jag.
Absolut. Ha nu en trevlig helg och en trevlig vecka.